hepp, hepp. Nu är jag tillbaka här. Nu är det sol och vår, men inte så jäkla varmt. Men sol och vår är det. Men jag är ingen sol och vår är det för det, utan jag sitter här på Elis Corner på Stigbergstorget med Linda Johansson. Och hon har en livshistoria att berätta. Och jag tänkte bara höra, för det första, hur hamnar du i din historia som när den började? Hur vill du berätta hur det gick till?
Alltså, jag vet inte riktigt vad du menar med det med historien, men alltså, det är väl, ska jag hålla den själv?
Ja, nej, men hemlös och hopplös och droger och allting, det har ju någonting att göra med att man blir det. Jag har ju berättat min historia i podden, och om du vill berätta hur, ja, varför du hamnade i den situationen. Nu har du ju tack och lov fasiken också. Jag är jävligt imponerad. Ja.
Ja, vart det börjar. Det är så svårt att säga vart det börjar någonstans. Ja, det är det faktiskt. Därför det är så jäkla många olika. Det är så jäkla många olika lager av det där. Vilket lager går man in och berättar om? Går man berättar om barndom, eller tar man tonåren, eller tar jag mina känslor, eller tar jag bara det där som bara flöt på? Eller alltså, vart går man någonstans? Alltså, när man, alltså, jag kan känna så här idag att jag har sån kunskap om mig själv idag, om mitt beroende. Alltså den personligheten, alltså det beteendet i mig själv, alltså, som är beroende. Men från början var det ju inte så att jag tog min första öl och tänkte att när jag blir stor ska jag vara hemlös och bo under bron och sitta och sticka sönder mig. Det var inte min tanke. Utan tvärtom faktiskt. Alltså, första gången jag rökade hasch, så vet jag att jag tänkte att jag ska testa den drogen, jag ska testa den drogen, och sen ska jag sluta. Och jag vet att många sa till mig att akta dig för det, du kommer hamna där, det kommer vara svårt med det. Men jag trodde nog att nej då, det kommer inte hända mig. Och jag tror att många tänker samma sak. Att även om vi har sett människor som de kallar det dåligt ölsinne, eller vad sjutton det nu ska vara, så tänker vi att det har inte jag. För jag kan hantera det här. Men jag kan ärligt säga att jag tror aldrig jag har druckit alkohol med någon slags framgång. Jag har alltid suttit och spytt. Ja, gråtit i en garderob.
Nej.
Jo, vaknat upp någonstans och vad fan är jag här? Oj, oj, oj.
Ja, det är skillnad mot.
Sen den första ölen, ja, men det var väl trevligt. Herregud vad glad och god man är, och herregud vad social jag är, och vad mycket roligare allting känns, och jag är oövervinnerlig, och nu dansar jag som aldrig förr. Och så de första är ju alltid fantastiskt. Det är bara det att där kan inte jag begränsa mig, där kan inte jag stanna, har aldrig kunnat.
Ja, där är vi lite olika, för att för min del första gången, jag tror det var 14-15, på den tiden var det mellanöl, och jag gick för att köpte, eller jag och min kompis gick och köpte 4-5 stycken, och jag tyckte det smakade så jävla skit om ölen, så jag hällde ut dem i en buske och sen spelade jag packen eller full istället. Det var min grej så, va. Sen så det här med missbruk, det är ju ett helsike, för det ställer till det så mycket. Men får du inte du omkring på olika såna här boenden och ja, den svängen också?
Jo, det gjorde jag ju, men det var faktiskt först efter jag bodde under bron. Innan det så levde jag ju hemlös, kanske ska vi säga, i 8 år, och då menar jag att jag hade ingen fast egen bostad, utan jag bodde inneboende hos olika människor. Ja, jag vet inte riktigt, men det gjorde jag i alla fall. Det var först när jag bodde under bron som det var, jag kunde inte ljuga för socialtjänsten längre om att jag var i ett missbruk. Utan innan det har jag kunnat föra mig. Det är ingen som har sett att jag är i missbruk, utan det har mest varit att jag har haft svårt att behålla mina boenden. Och sådär. Och det är ju samma under de åren man arbetade och så också. När man rökte hasch på kvällen och tog tjack på helgerna. Men man skötte sitt arbete ändå. Och det var liksom ingen som märkte det. Och man trodde själv att man hade allting under kontroll. Fast det var oftast en after work. Några sidor, gick och rökade lite hasch. Tog med mig lite kompisar hem för jag tänkte att de skulle slippa vara hemlösa. Så kan ni kan sova över här medan jag ska gå till jobbet imorgon bitti. Det är inga problem. Alltså de här 20 åren som går när man faller ner i missbruket, om man säger. Då när det fortfarande är kontrollerbart, tycker man. Till den dagen det inte är det längre. Och för det är ju faktiskt dit det går. Oavsett så är det ju där man hamnar. Sen om vad konsekvenserna är, om det är att man förlorar sin lägenhet eller om man förlorar sitt jobb eller om man faktiskt förlorar alltihop, sina relationer med sina föräldrar, allt det här. Det är ju liksom där det slutar.
Ja, det är ju faktiskt på det viset också. Jag kommer ihåg att jag var ju alkoholist, eller ja, det kommer jag vara resten av mitt liv på något sätt, även om jag blir nykter alkoholist eller är nykter alkoholist eller i svängen så att säga. Men då i början tänkte man, ja men fan, jag är inte, nej det är ingen fara, och jag jobbar och sköter mig och allt det där och så. Men så kom jag till insikten då och tänkte, men för helvete Thomas, du kan inte låta bli, du är alkoholist. Och det är viktigt att få den insikten, eller hur?
Ja, jag tänker på det du sa där när du sa att nej, men jag hällde ju ut det för jag tyckte inte det var gott. Nej, men det tyckte inte jag heller egentligen. Jag drack ju ändå. Men jag tänker på det du sa. Jag hällde ut det. Jag tyckte inte det var gott, men då fick jag vara med och låtsades att jag var full. Men alltså, det där är ju också en grej som är liksom lite kärnan, kan jag känna, i hela mitt beroende. Sen vet jag inte vad du tycker om ditt, men jag tänker att det är den där djupa känslan av att man inte trivs i sitt eget skinn och kanske inte ensam men i relation med andra, att man inte känner att man duger som man är, att man liksom man gör sig till, eller
du duger absolut som det är. Jag har sett bilder på dig tidigare och jag har sett lite på TV faktiskt om dig, ja, och alltså du, jag fattar inte att du har haft ett missbruk, för du är ju skitsnygg. Du ser inte sleten ut överhuvudtaget, alltså. Jag fattar inte det.
Ja, tack. Nu har jag ju inte rätt så mycket med utseende. Jag tänker på, hur känner du det? Känner du att du duger som du är?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag har inga problem med det. Däremot så känner jag att jag dricker ju då. Det är den jävla ångesten och panikattackerna. För när jag dricker då slipper jag det. Och jag super aldrig. Alltså jag dricker mig aldrig så att jag går och raglar och håller på. Jag hamnar inte i någon mystisk uppvaknande garderober och så. Det är ingenting som på något sätt gör att det är bättre. Men ja, vad vill jag komma med det då? Fortsätt.
Jag tänker att man kan inte jämföra sitt missbruk med någon annans. Utan att det är lika illa för var och en av oss. Att vi når alla våran botten, och den personliga botten är alltid olika. Och att för mig var det ju så när jag bodde under bron. Alltså när min mamma kom upp dit och var helt förkrossad egentligen. När jag...
Du kan berätta vad det är för bro, för det är inte alla som kanske vet som lyssnar på podden.
Nej, det är Älvsborgsbron. Men alltså det var, för mig kanske inte det var det värsta som har hänt mig i mitt missbruk. Utan där var det någon slags form av frihet från samhället och alla kraven som jag inte klarade av. Medan resten av samhället såg på detta som om detta var det absolut värsta som kan hända en människa. Och då menar inte jag att det är inte är illa att bo utomhus eller att det inte är illa att vara hemlös. Men där jag var i mitt missbruk så kunde inte jag se det. Därför att jag var i sånt förnekande. Och när min mamma var helt förkrossad över det, så tyckte jag fortfarande att, men herregud, det är inte så jävla illa. Jag håller på att sköta detta. Jag ska snart bygga en liten jordkällare här. Och jag samlar ved. Och det är så många som är här som inte vet hur de ska ta hand om sig själva på natten. Jag tar hand om dem. Så jag är en av Västsveriges bästa narkomaner här. Jag tar inte heroin. Och jag har inte förlorat mina tänder. Och jag är alltid snäll. Och jag försöker plåstra om dem som har blivit knivhuggna. Jag vet att detta låter väldigt brutalt. Men det var det som gjorde att jag rättfärdigade mitt beteende. Och kunde inte ens se att jag bor under en bro och kan inte ta hand om mig själv längre om det inte handlar om att jag tar en drog. Jag kommer inte upp ur sängen, jag kan inte göra ett skit utan den här drogen. Ja, och jag ger mig själv bara mer och mer trauman.
Men absolut, jag vet ju själv hur det är när jag vaknar, om man är bakis och skakig, så då är det bara att gå och köper man sen en cider eller något att dricka och sen känns det lite bättre. Men självkänslan, är ju inte bättre för det. Det är ju så man sätter sig själv i en situation som inte är så himla bra helt enkelt. Och jag tänker att det är så många nu som under coronan så har det varit så väldigt mycket, många som har gått in. Jag ser ju det när jag stått och sålt utanför bolaget där. Och de går in och köper sina lådor med tomma blickar. Alltså på den tiden. Alltså, och det är samma sak fortfarande. Så det har nog, alkoholismen har nog ökat markant under den tiden som det var corona. Det här var en parentes. Jag frågade en sak, Linda, under... Alltså du hade ju arbete tidigare. Vad jobbar du med? Nu vet jag att du kör sån här, vad heter det, jättemaskin som jag aldrig skulle våga, aldrig skulle ens våga trycka på en knapp i. Men vad jobbar du med innan?
Nej, jag jobbade i butik och jag har jobbat inom städ och alla de här vanliga yrkena tänkte jag säga, men det har jag gjort innan. Ja. Och sen levde jag utanför samhället i många år faktiskt. Och att jag trodde ju aldrig, jag vet inte om det sades i tvn eller om ni har läst det i tidningen, men att jag sa ju till mig själv att jag ska vara drogfri i 5 år för att då får jag min lägenhet i alla de här trapporna, referensboendena. Det är för att min socialsekreterare sa det, är du drogfri så ska vi se till att du får en lägenhet. Det var första gången jag hörde att det var det enda kravet som ställdes på mig. Inga arbetsträningar, inget sånt, för jag kunde inte sköta dem. Jag knarkar ju. Alltså jag kunde inte ta mig upp på morgonen och motivera det där. Och så snabbt man inte klarade av att gå på en arbetsträning. Alltså jag kanske var där, vi säger att jag var där i 6 dagar av 14. Då fick jag avslag på alla mina pengar. Även på hyran. Alltså inte så som det är i arbetslivet, att jag får betalt för den tiden jag är där. Och att de i alla fall tycker att det är värt att jag har någonstans att bo. Och även också, vad är det som gör att du inte klarar av att gå på din arbetsträning? Det var ingen som ifrågasatte det. Utan det var mest bara, du får inga pengar nu för att du har inte 70. Och i det så fortsatte jag i mitt missbruk och blev räkt. Och om igen i det. Det är lätt att tappa tråden när man pratar på så här.
Ja. Jag kan ta tråden. Den här tråden som har en sån här god liten skumgummisak på toppen som man kan prata i. Mikrofonen. Jo, jag måste faktiskt, nu är det, tacka Thomas på socialtjänsten. För jag har åkt som en stafettpinne bland kompisar hit och dit. Jag har varit hemlös i flera omgångar. Och jag har bott på ställen där det har varit mindre kanske trevligt och folk har av olika anledningar skriker på nätet och man inte kan sova bara för att man, den personen hade förmodligen varit med om jävligt jobbig upplevelse. Det vet man ju inte. Jag har ingen aning. Så jag vill tacka Thomas för du hjälpte mig att komma till ett ställe där jag har varit nu i 3 dygn. Och det känns så skönt att landa tillsammans med sina egna tankar, bara sitta framför en tv. Och jag menar, det är inget riktigt. Det är ingen lägenhet, ingen förstahandskontrakt, men det är skitsamma. För min del är det jättehärligt. Bara kunna få den här egna tiden för sig själv.
Jag kom på den röda tråden. Och det handlade ju om den där 5 år drogfria innan jag skulle få min lägenhet där. Och att när hon gav mig det kravet. Att jag måste vara drogfri så ska jag få en lägenhet. Och när jag tänkte, jag bestämde mig för det och jag hade lite tid på mig att förbereda mig. Så då tänkte jag så här, okej, jag ska vara drogfri i 5 år. Och det är ju inte bara någonting man bara kan säga. Jag vet att det är en dag i taget som gäller och att det inte är bara att bli det. Men det var det enda sättet för mig att ens våga säga hej då till drogerna. Det var att jag visste att när jag har min lägenhet sen, då kan jag börja igen. Ingen kommer ta den här drogen ifrån mig. För mig var det viktigaste. Ja, jag hade inte ens vågat att sluta annars. Utan det var egentligen bara att jag skulle få en vinst. Alltså att, och jag visste också att jag måste bryta från allt. Jag vågade inte. Jag satt på Stadsmissionens boende här nere. Jag spelade lite kort med alla. Och jag gick ner och satte mig och spelade Candy Crush på mitt rum. Sen var jag ute och promenerade. Så som du säger att du gör. När du har dina nyktra perioder. Ja, och det var det jag gjorde. Sakta men säkert. Sen började jag gå i 12 steg. Ja, och det har hjälpt mig enormt mycket. Jag tänker inte säga vilken gemenskap jag går i. Utan det räcker att jag går i 12 steg. där jag har lärt känna mig själv. Det är ingen annan som har gjort det för mig. Utan jag har jobbat de här stegen och lärt känna mig själv. Jag har sett mina tillgångar, mina brister. Och som gör att jag har den här gemenskapen och de här människorna som jag älskar. För det är också en grej. Att jag vet vilka som är mitt crew. Jag visste det då. Jag vet vilka jag söker mig till. Och jag vet det idag. Vilka människor som är viktiga för mig. Men också bygga upp de relationerna med alla andra. För jag är inte mer unik än någon annan. Jag har väldigt lätt för att ställa mig under någon eller över någon. Jag vill vara jämlik med människor. Och att jag inte är det alltid är därför att jag ena stunden känner jag att jag inte duger. Och i andra stunden så känner jag kanske att den personen inte duger. Och vara ärlig med det. Och sådär. Ja, och de här 5 åren som jag jobbade med mig själv, men också jobbade med att komma tillbaka till samhället, så var det helt kravlöst från min sida till mig själv, alltså villkorslöst. Jag ska bara vara drogfri en dag i taget och göra det jag kan. Min socialsekreterare stoppade mig när jag ville gå fram för fort. Alltså jag ville ju börja skolan och gå heltid och läsa gymnasiebetygen och allting. Och hon bara, fast det räcker om du bara tar ett ämne i veckan. Ta det lugnt.
Bråttom fröken. Ja, men det är väl så också. Du är enveten, som man säger i Göteborg. Envis, om inte någon förstår vad jag menar. Det är ett sånt enveten. Jag gillar det ordet. Härligt. Nu tappar jag tråden. Nu får du fortsätta. Ska vi ta Ida sommarvisa nu emellan?
Ska vi köra en sång?
Ja. Nu sjunger vi.
Nu sjunger vi. Vänta då, får ta fram texten här för det.
Ja, herregud, annars funkar det inte. Nu ska vi se. Ja, det gör jag. Ja, alltså. Tror det blir sommar ifall inte någon sätter fart. På sommaren och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Applåd för oss. Applåd för oss. Hela kaféet, ingen törs applådera. De undrar vad vi håller på med. Ja, ett ögonlock. Jag måste pausa. Jag har en fråga. Jag tappar ju tråden där lite och pausar lite. En fråga. Terapi. Har du gått med någon slags träffa terapeuter, psykologer, kuratorer? Fan, du är en stark kvinna. Nu får du fortsätta.
Nej, jag har ju inte gjort det, utan det har varit de här 12 stegen. Men också försöker använda mina erfarenheter jag har i livet. Och göra något bra av dem. Alltså det är ju samma med det här. Att jag pratar om mitt liv. Och många har frågat, men hur länge är man än före detta? Alltså i resten av mitt liv är jag det. Alltså för mig handlar det om att inte plocka upp den första igen. Och jag är livrädd för att göra det idag. De 5 första åren så var det verkligen, men det är lugnt för jag ska ändå plocka upp. Men idag är jag så jävla rädd för att göra det. För jag tror verkligen inte att jag kommer kunna använda mig någon framgång. Jag har accepterat det. Jag har astmaallergi. Jag älskar hundar och djur. Jag vet inte hur många kaniner jag har gått omkring med. Marsvin, köpt katter och suttit och haft astmaanfall och ögonen rinner. För jag vill ha de jävla djuren och tycker det är så jävla orättvist att inte jag tål dem. Ja, men jag har accepterat det med. Jag blir sjuk. Jag kan inte. Jag har en man idag som dricker ett glas rött med sin mamma på balkongen hemma. De kan det. De vet hur man gör. De dricker ett glas vatten efteråt sen. Det får inte bli för snurrigt. Men jag kan inte det. Jag kan inte sluta. Och jag vet vart det slutar. Blir jag för full så tänker jag nyktra till. Då tar jag kontakt med någon och så har jag en sån i armen igen. Alltså jag kan inte. Jag är beroende. Jag kan inte ha en hund, fast jag vill det. Och ja, det är jävligt orättvist. Och ja, jag får inte leva i det här goda uteserveringslivet idag. Och kan känna ibland att det är jäkligt tråkigt. Och att jag kan känna ibland, jag som är så jävla frisk. Jag som jobbar nu på heltid. Jag som är med i föreningslivet och stöttar andra. Jag som går på firmafester och sitter där och är duktig och presterat bra på jobbet och firar det. Vad fan ska inte jag kunna ta en öl för att få tyst på det här jävla ansvarsfulla huvudet? Fullt i prestige och duger jag som jag är? Eller är det okej att förlåt mig och det stora samvetet? Och Gud, du har ingenstans att bo, men det har jag. Fan också, hur ska jag kunna hjälpa dig? Alltså alla de här grejerna som hela tiden bara ältar i mitt huvud. Jag får inte tyst på det. Det går inte. Men det är lugnt, jag får lära mig att leva med det. För annars, jag förstör mig själv. Jag kan inte plocka upp. Jag går på det där jävla sockret. Och jag vet att det går inte att jämföra när man sitter och har problem med alkoholen. Att man tänker, snackar hon socker?
Fast, alltså jo. Godis.
Ja, godis ja. Nu äter jag dadlar till förbannelse. Jag köpte 14 påsar häromdagen. Det hörde man gjort dadlar med godissmak, vet du. Så tänker jag att det blir nog bra.
Det finns med salmiak eller lakrits också.
Ja, precis. Nej, så att, alltså det är där. Det är där. Jag var så godissugen igår till och med. Så jag tänkte det, men skit i godis. Jag köper en snus nu. Jag ska bara snusa. Jag köper en Göteborgs Rappé. Det är 8-9 år sedan jag slutade snusa. Så jag vet inte varför. Men jag tänker också, vad fan ska jag sluta med allt för?
Snusar du nu?
Ha? Nej, nej, jag snusar inte. Nej, utan jag åt dadlar. Ja, dadlar och så köpte jag lite nötter. Men skitsamma. Det är sån press på sig själv och allting ska vara så jävla bra. Men jag kan sitta på den utserveringen tillsammans med människor. Även om inte jag dricker. Det går bra. Och ja, jag är tråkig. Jag skrattar inte lika ofta. Och nej, jag är inte så där naturligt rolig. Utan jag är seriös.
Du är inte tråkig.
Nej, men jag känner mig sån. Inne i mig själv. Det är ju det som gör att jag vill dricka. För mig är det så. För mig är drickat en lösning. Och det är det inte för den som inte är beroende.
Berätta nu hur länge du har varit fri från droger.
Det är 10 år, 7 månader tror jag. Och jag får kolla här, jag har en sån här counter här. 10 år, 7 månader och 5 dagar.
Herregud vad du... Ja, det är underbart. Jag måste bara säga, nu får du hålla micken. Du håller den så bra. Jag älskar ju att gå. Jag har varit nykter i de här perioderna, 7,5 månader här och 7 olika perioder är nykter. Och då går jag ju på krogen och jag dricker ju GT utan G, alltså tonic bara, eller Schweppes Russian eller någonting. För jag älskar att se på fotboll och se på idrott och så. Så går jag på någon sån här sportbar. Det är inga problem. Jag kan titta på folk som dricker. Jag tycker bara de blir tjötiga och då går jag hem. Eller om jag har något, men jag vill säga. Men det är inte så jäkla enkelt. Men alla är vi olika. Alla har vi olika. Kanske frestelsen på något sätt. Men jag är ju så där istället att... Jag har ju mycket skit med ångest och panikattacker och sånt. Och ibland känner jag när jag har de här... Det är... Torktumlan sätter igång i huvudet och bara spinner loss och är må dåligt. Då vet jag att jävligt dumt att det hjälper mig att få stopp på det.
Har du stoppat för stunden, ja?
Ja, det stoppar för stunden. Jag vet det. Ja, men det är bra. Du får bli min terapeut.
Nej, men jag kan ju inte göra någonting åt det. Absolut inte. Ja, men jag tänker att det finns så mycket annat. Jag tänker på det du gör hela tiden. Jag ska inte säga vad du ska göra. Men alltså det här som du gör. Och att du säljer faktum. Och att du liksom är engagerad i andra människor. Och lyssnar på andra människor och så. Det brukar ju också få stopp lite på sin egen torktumlare om man säger.
Ja, det stämmer. Ja. Det är därför jag håller på. Ja. Jag håller på med... Jag har skrivit 9 fotodiktböcker. Ja. Ja, jag kan visa en här lite grann. Bara så där. Det är en utav dem. Och då tar jag foton och, som jag sagt tidigare på den, så skriver jag dikter, förstår ni? Bara för att. Vad ska vi kalla den? Den eller kalla och kalla. Ska vi se om jag får ljud i luften. Tillsammans vi vandrar på vår livsstig, ömsom krok, ibland rak. Vi håller varandra i handen, har samma mål och livsfilosofi. Visst knakar det ibland, men då ofta om någon småsak. Då skrattar vi åt vår dumhet och går vidare. Stärkta i vår kärlek, förutsättningslös och fri.
Ja, jättefint. Ja, tycker jag. Ja.
Nu funkar. Jo, men det är ju så att den här podden har ju en... möjlighet och jag håller på att fixa ett swish-nummer här och bankkontakter så att man kan hjälpa på något sätt och sätta in pengar till de hemlösa. Och det kommer, hur riktigt har jag inte riktigt fått klart för mig hur jag ska få ordning på det, men det är en senare fråga. Men det är många där ute, det är många där ute och fler blir det. Med tanke på rådande omständigheter i i världen med höjda priser och el och hela el, ja, framför matpriserna. Det är ju vidrigt. Jag var och handlade lite igår och jag har ju inte gått om pengar, så jag fasiken, jag får gå och leta verkligen efter det som är extra billigt och så. Men hur lagar du mat när du bodde där under broa? Och vad bodde du i?
Vi bodde ju i en van, gjorde vi. Ja, så att, och jag bodde ju inte själv där, utan jag bodde ju ihop med en man där. Och sen var det ju nästan alltid någon där mer också. Det var en annan bil och de bodde där och sådär. Så vi var ju många som bodde där faktiskt. Sen var jag själv där några månader då när faktum var och hälsade på. Men alltså vi lagade mat över elden. Vi var också krita pizzor på ett ställe där vi kunde krita pizzor. Och sådär. Så sen var det ju att man gick ner och försökte fixa lite yoghurt bara. Huvudsaken var att man hade pengar till ölen i första hand och drogen. Så var det ju. Sen försökte man ju att få tag på yoghurt eller någonting som mättar för stunden bara. Så var det ju. Och jag tänker på det, alltså hur tacksam jag är till de som hjälper oss, alltså Stadsmissionen var där uppe, kom upp dit på julafton vet jag med sin buss, kom upp dit med spänner med sill, ja jag vet du blir rörd, det blir jag med när jag pratar om det, för det är så jävla fint och hur mycket det betydde då. Jag tänkte bara, varför vill ni göra det? Alltså ja, de här, jag är tacksam till faktum också för att de kom upp dit och bodde där och gjorde det här reportaget. Det gör mig tacksam att de hittar den här verksamheten så att man kan gå och sälja tidningarna. Jag tänker på det också. Vilket nummer har du när du säljer tidningar? Så man kan prenumerera på din tidning också, va? E-tidningen. Jag vet att du tänker ibland att ska jag verkligen göra så mycket reklam? Obetalt. Men jag tänker så här.
Faktum får man göra reklam för faktum är livsnödvändigt för många utav oss som har det bekymmersamt.
Ja, och jag tänker detsamma om Stadsmissionen. Jag tänker så om Utan skyddsnät, den föreningen jag verkar i. Ja, vi står ju på Järntorget här i Göteborg, men vi står också på Medborgarplatsen i Stockholm varje lördag klockan 13-14.
Det är där jag har sett dig, för jag kände ju igen dig. För jag satt ju på Medis och sålde situation i oktober.
Ja, det kan
då såg jag faktiskt dig, tror jag. Och sen har jag nog sett dig på Järntorget också. Happ.
Jag är ju mest nere här på Järntorget, men jag hinner inte göra så jättemycket, men jag försöker vara med i torgverksamheten där vi delar ut lite bullar och kaffe till kvinnor i hemlöshet eller i missbruk eller under våld. Och vi försöker vara kamratstödjande. Vi gör vår röst hörd i olika sammanhang när det gäller myndigheter men även politiker om hur det är för oss. Det är ju sprunget från MeToo-uppropet. Och även under pandemin när vi fick statligt bidrag för att skaffa en omsorgsväska som vi kunde dela ut till kvinnor i hemlöshet. För att de hade ingenstans där de kunde duscha eller skydda sig från covid. Men också det här med, vi pratar mycket med myndigheter och så om de här olika, när det gäller det här.
Ja, men sen att de får hjälp med att ta pengar, kvinnor har ju... Det är jävligt dyrt att köpa mensskydd på olika sätt och vis. Det kostar ju skjortan.
Ja, absolut. Sånt. Försök.
Skulle inte vara så dyrt. Det skulle fan vara gratis.
Ja, men vi verkar ju mycket också för det här med cishemmen. Har vi skrivit lite debattartiklar. Jag säger vi. Jag har inte kunnat vara med och göra några av de här grejerna. Jag är inte den som har min röst alltså, i de politiska rummen. Det är andra som är jätteduktiga på att göra det. Jag är lastbilschaufför och sen försöker jag verkligen att sprida budskapet i sociala medier. Men även i tv och det här med stigmatiseringen och så. Att man ska stötta våran förening. Att vi finns där med en röst, med erfarenheter. Och där vi säger många saker som är väldigt viktigt. Vi ska inte behöva sitta i samma väntrum som våra förövare. Vi ska inte behöva vara oroliga för att personal på ett SIS-hem ska bli våran pojkvän eller ligga med oss där. Vi ska inte skickas ifrån en bollas mellan missbruksvård och trauma. Alltså bara för att vi har ett missbruksproblem så får vi ingen traumabearbetning. Alltså att de här grejerna borde gå hand i hand. Att man kan inte liksom sluta med missbruk om man har ett trauma i grunden. Utan vi måste få hjälp med alla delarna samtidigt. Ja, så Och det är samma med det skyddade också. Kvinnor i skyddade boende och så är inte så jävla skyddade som man kan tro. Utan man bollas fram och tillbaka och man får liksom ingen möjlighet att finna en gemenskap och någon närhet med några människor när man lever under skyddade förhållanden.
Nej, och det du pratar om, jag har ju pratat lite med folk faktiskt ifrån ja, norr över landet, och det finns ju hemlöshet över hela Sverige. Det är inte bara Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare, utan det är ju hela landet. Och det finns dessutom, tack och lov, olika räddningsaktioner och matkassar. Och då har Göteborg till exempel, där jag bor nu, då har vi Johanneskyrkan. De delar ut, de gör ett fantastiskt jobb de också. Och räddningsmissionen, och det finns ju mycket som helst.
Jag tänker på det här med missbruk och våran beroende och allt det här också. Att när du kommer till socialtjänsten så har de en grund att stå på. Deras riktlinjer till en normkvinna. Men vi är inga normkvinnor. Vi kommer inte dit med bara ett basbehov av hjälp med pengar. Och det gäller även er män, anser jag. Vi är inte det. Utan vi har mycket mer som vi behöver hjälp med. Om det är psykisk ohälsa, om det är traumabearbetningar, om det är vårt missbruk och det är hemlösheten. Alltså vi behöver hjälp med så mycket mer. Och att det måste kunna gå och få det att lira tillsammans. Inte att man bollas mellan alla de här institutionerna.
Nej, det är så jävla bra ord du säger faktiskt. Alltså det här, i grunden så är det ju politikerna. Det är ju inte socialtjänstens fel, utan det är ju politiker och lagstiftare som lägger upp deras riktlinjer. De är ju i, vad ska vi säga, i deras marionetter, i deras trådar. För det är de som ska på något sätt styra upp så att det blir på ett sånt sätt som är mänskligt. För i grundlagen står det att alla i Sverige har rätt till en bostad.
Ja, jag pratade med en senast idag som var bostadslös och jag frågade, får du ingenstans att bo? Nej, men det senaste nu är att de vill ha referenser. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Nej, men samtidigt så vill jag säga att när jag stod på Utan skyddsnät, hashtag Utan skyddsnät på Järntorget idag, så var det också politiker som var där och pratade med oss. Och det är så jäkla fint. Och det är väl det också, att det är så viktigt för gemene man att rösta på det partiet som verkligen intresserar sig för det här också. Eller om inte annat, se till att det finns i ert parti som ni röstar på. Rösta på vad fan ni vill, men se till att detta också finns med i den agendan.
Ja, du säger så jävla bra ord. Jag tänkte inte jag skulle prata om det, men jag måste ge en stor jävla eloge, för nu sitter i soffan där med Carina Bergfeldt och du pratar så otroligt jäkla bra om din resa. Och jag är jäkligt tacksam över att du vill vara med i podden här. Hemlös, men inte hopplös. Verkligen.
Ja, tack för att jag fick vara med. Detta är en av de poddarna jag kände mig en gång. Absolut. Här hör jag hemma.
Ja, men det passar, vad roligt. För att vi var ju vänner då på Facebook och så tänkte jag, jag frågar. Men jag tänkte, och du svarar nästan bums omedelbart. Inga problem. Sånt gillar vi.
Det är roligt. Men det är klart att jag ska vara med. Ja, tycker jag absolut.
Ja, här sitter jag på hyllan på Hisingen och njuter av en sen vårdag. Jag har precis vaknat faktiskt. Klockan är väl 6 eller något, jag vet inte. I trevligt sällskap, och jag tänkte prata lite grann med en kvinna som sitter här vid min högra sida. Och du får presentera dig själv. Vem är du?
Jag heter Sari och jag är en finska som kom till Göteborg runt 1990-91. Född i Finland, 3 år gammal, kom upp till Gävle, utanför Gävle. Kom, gick i skola, utbildning, alltihopa. Tröttnade på min gamla hemstad. Och som nu är jag i Göteborg. Just nu jobbar jag som vikarie för en arbetsledare på second hand butik på Reningsborg här på Hisingen. Ja, vad är jag? Jag är 61 år. Sett både det ena och andra, både på gott och ont. Gått igenom en väldig kamp med mig själv, med både ja, misshandel, incest, hotelser, eftersom jag har vittnat vid en mordrättegång bland annat 3 gånger. Men jag är en överlevare, jag ger mig inte. Om man ska prata om finns i SO så är det jag.
Och jag är tacksam för att du vill vara med i min nya bok som är på gång här. Och den kommer Faktum, ja, förhoppningsvis skicka med på något vis. Eller jag vet inte hur jag finansierar det. Jag är ju hemlös och jag är hopplös och jag vet inte. Men på något sätt så löser sig allt. Det bara är så. Du kommer från Finland. Saknar du inte Finland?
Jag saknar Finland självklart mycket. Men jag har ju tappat mina rötter. Eller rötterna är kvar. Men att leva där, jag har alltid velat gå tillbaka. Men ju äldre man blir, desto svårare är det. För att många utav familjerna, utav släktingar har ju dött. Och man har liksom inte någon plats att åka till längre. Jag saknar mina barndomsdagar varje sommar där vi träffade släkten och hade stora kalas och hade väldigt skoj och träffade släktingar som jag aldrig sett någon gång. Men idag är allting borta. Så att, men i hjärta, både hjärta och själ så är jag finska. Och det är jag stolt över.
Det är så hjärtligt att höra att du har den här finska brytningen i bakgrunden, men så säger du enna och gött och ja, du är göteborgska ändå, du är en symbios. Hur länge har du bott i Göteborg då?
Jag flyttade hit 1990-91. Då bodde jag 1 år i Kortedala. Sen köpte jag en insatslägenhet eller bostadsrätt i Floda.
Ja, där har jag bott också.
Och där bodde jag typ kanske 3-4 år innan. Och då pendlade jag mellan Partille och Floda.
Änna.
Jag jobbade i Partille som fastighetsskötare. Sen jag tyckte det var tråkigt. Jag hade inga vänner. Men sen flyttade jag till Hisingen. Sen flyttade jag till Hisingen och ja, här trivs jag. Det här är mitt hem nu för tiden. Om man nu ska säga om ja, min uppväxt uppe utanför Gävle så är det faktiskt en gammal raggare. Jag älskar rock'n'roll och bilar. Och jag snusar också om man ska lägga till på det. Nej, det är mitt liv. Rock'n'roll, 50-60-tals musik är det bästa jag lever för. Nu för att man är gammal rostig nu, men aldrig i själen. No way.
Vill du sjunga med mig? Love me tender, love me do.
Nej, jag sjunger.
Nej. Jag skojar lite här. Jag kan väl försöka. Ja, fortsätt om bilarna du har ägt.
Jag har haft 2 bilar. En Cadillac var det första uppe i Norra. Sen den sista jag tog efter jag separerade efter min sambo bestämde mig för att jag skulle vara fri och en fri kvinna som det nu heter. Då köpte jag en Chevrolet Camaro 77. Och jag älskar den för jag älskar fart. Så att när man åkte förbi, eller folk som försökte komma förbi, och jag låter dem passera, men när jag bestämmer mig för att köra förbi eller köra om, då tryckte jag bara på gasen och den gav mig knyck så det bara visslade om det när jag åkte förbi. Det var en jävla skön känsla.
Det är ju så här, när podden heter visserligen Hemlös men inte hopplös, och du är inte hopplös. Visserligen är jag hemlös och jag är på Visselgrensplatsen. Det blir ju lite roligt att säga. Ja. Men du var ju med om en besvärlig upplevelse också, vad jag har förstått här på den här vår krog och bar. Vill du berätta om det?
Jo, det här hände 2015, det var en onsdag. Jag jobbade då på den tiden, eller arbetspraktik då, på Sarumskyrkan i stan. Kommer till min lokala, min stammis krog. Och skulle bara ta en bira och så ta en pizza. Sätter mig ner på Finska viken, som vi kallas på den tiden då, när vi var många finnar som satt på våra platser. Sen ser jag då, för jag vill alltid ha ryggen fri, så att jag kollar mot dörrintaget där när folk kommer in. Och så ser jag en konstig jävla kuf som kommer in med mask och lite konstigheter. Jag tänkte, ja, han kanske är handikappad. Men jag tänkte, nej, det här kan inte vara handikappad. Svänger om och så börjar han skjuta två bord ifrån där vi satt. Och vi alla dök ner under bordet. Och sen försvann de. Och sen klev jag upp. Och tänkte att det var alldeles tyst. Skrämmande tyst. Och jag flög upp. Och min första tanke var det att måste kolla om jag kan rädda någon. Och jag har ingen sjukhusutbildning så. Men jag kan ju lite grann. Och springer upp och kollar på där han sköt. Och då låg den killen där stendö. Med massa skotthål överallt. Och så var det en kille framför honom som vände sitt ansikte och han var alldeles blodig. Det visade sig att skotthål gick genom hans kind. Och så till vänster av mig så var det en som var skjuten i ryggen. Men det var två stycken som hjälpte honom. Sen var det massa andra saker som hände. Som jag inte, så jag var helt kall, helt kolugn. Men det värsta var när det var en vän till mig som ropade mitt namn. Då reagerade jag och tänkte, herregud, har inte han gått? Och så ser jag honom, då ligger han nedskjuten. Och jag springer fram till honom och pratar med honom. Och han hade ju självklart ont. Och jag fick hans plånbok och det var en massa olika saker som hände innan sjukvården kom. Och långt senare fick jag reda på att jag hade räddat hans liv. För jag hade tryckt en kompressor mot hans ben. Och försökte lugna ner honom så. Och det kom ju långt senare då att jag hade räddat hans liv. För han var bara någon millimeter ifrån att han hade dött för blött då, helt enkelt. Och men jag är inte traumatisk på det sättet. Men däremot så blev jag väldigt förbannad och var på rättegång och vittnade. Vi hade separata salar och fick se sån här bildskärm, de här åtalade då. För de åkte snabbt, eller de åkte fast ganska snabbt. Ja, bara säger de. Jag blev vansinnig. Så jag tänkte, ja, vill ni tacka på mig så varsågod. Men jag tänkte, fan, ni vittna. Och det var massa procedurer hit och dit. Och sen när det var över, de blev åtalade. Och han som sköt då, han blev utvisad i Danmark. Och han var dansk medborgare. Sen gick det 2-3 månader, då fick jag hotelse på grund av att jag hade vittnat. Men inte mot mig personligen, utan det kom via han, jag räddade. Och jag tänkte, vilka fega jävlar. Kom till mig istället, öga mot öga. Men det vågade de inte. Så ja, sen har ju det rullat på. Men jag måste säga att jag måste ha ryggen fri än idag. Jag litar inte på något längre.
Ja, jag känner bara att det här som vi just har fått berättat för oss här i podden. Jag tänkte bara fråga, hur har det påverkat dig?
Ja, jag är en stark person. Jag blir mest förbannad på de personer som gjorde de här grejerna. Och jag tycker att samhället borde ta större ansvar och se till att de sitter där de sitter. Eller ska sitta. Själv personligen måste jag säga det, att jag är inte rädd. Konstigt nog säger jag inte rädd. Men däremot vill jag ha ryggen fri. Jag vill se när personer kommer in, till exempel om jag är på en restaurang. Då vill jag ha ryggen fri. Att ingen kommer bak mig. Eller bakom mig. Men annars fungerar jag som vanligt. Men jag har inte någon större förtroende för människor längre. Lite mer avvaktande. Inte den här glada, positiva person jag en gång i tiden var. Mitt liv är det att jag jobbar och åker hem. Så jag är inte lika social som jag. Jobbet är nummer ett. Jag är glad att ha ett jobb att gå till. Och jag är glad att jag för en gång skulle få en lön. För jag har gått på aktivitetsstöd i många år. Och levt väldigt, väldigt snålt. Så nu kan jag verkligen unna mig lite grann. Men jag måste ändå säga det att när jag har det bra nu, eller börjar få det bra nu, typ i 5 månader i alla fall, så tycker jag ändå man ska tänka en tanke på de hemlösa som inte har den möjligheten på grund av många olika orsaker. Jag har aldrig sett ner på någon människa, för alla har ju sina privata problem eller bekymmer. Jag vill att staten ska hjälpa mer och inte sätta dem i en sån position där. Vem sparkar ut människor om de får sina ekonomiska problem? Det förstår inte jag. För alla kan få någon gång problem med ekonomin på grund av olika orsaker. Men att sen ger dem en spark i röva, rent ut sagt. Det förstår inte jag. Det spelar ingen roll om det är droger eller alkohol eller vad, ja, whatever. För alla ska ha rätt att kunna få hjälp. Men som det är nu så är det precis som att gör det minsta lilla snedsteg så åker du ut. Jag själv har hamnat i den situationen där jag var nära att förlora min lägenhet på grund av att jag missade en jäkla räkning. Så det är fel att staten, kommunen, de här myndigheterna borde titta lite grann på personernas bakgrund och varför det har hänt dittan och dattan. Istället för att bara klanka ner. Ja, okej, det är bara den här alkoholist. Nej då, men det är okej. Det är bara en jävla person som har misskött sig. Bla, bla. Det är fel. Ta reda på fakta.
Tack så hjärtligt. Tusen hjärtliga tackar.
Tack själv.
Vi sitter ute på gatan här, jag och Victoria. Hon ska berätta lite av sin historia. Jag är väldigt glad för att hon är en utav representanterna utav våran stad. Men Victoria, varsågod, micken är din tills vidare. Så jag tar tillbaka den ungefär, du pratar för mycket.
Micken är min tills vidare. Tack så mycket, vad glad jag är att få träffa dig. Och vi har haft en härlig stund här i solen och fått prata lite. Jag är ju då Victoria Tryggvadotter Olka och är kommunalråd här i Göteborg. Men det har ju inte alltid varit, utan jag har haft förmånen att ha det här uppdraget i några år nu. Och innan dess så har jag ägnat mig åt politik på fritiden, kan man säga. Och jag har också jobbat med sociala frågor i den politiska sfären. Men innan dess så var jag själv socialarbetare och blev väl egentligen det utifrån att jag själv var en stökig ungdom som hamnade på glid på olika sätt. Och är tacksam att nu få vara en av dem som är med och beslutar i frågor som rör barn i skolan, och psykisk ohälsa och missbruk och sådär. Fast jag primärt jobbar med skolfrågor. Det är det som är mitt ansvar i kommunstyrelsen, det är att arbeta med skolan, som jag tycker är bland det viktigaste vi har i samhället, det där vi formar framtidens medborgare.
Nu knycker jag tillbaka micken, för jag kom på en sak här att, som jag funderar på att ställa. Vad fasiken hände med alla fritidsgårdar? Alltså, det var så bra på den tiden. Jag gick på fritidsgård. Jag höll mig borta från droger. Jag hade vänner där. Vi dansade. Och så hörde jag en kille på radion häromdagen. Det är också apropå, han tyckte det här med gängskjutningar och barn som mår dåligt och behandlar andra och säljer knark och så. Det borde vara gratis i princip många olika medlemskap till idrotter, säg gymnastik och kanske ridning, eller ja, men alltså, för då får ju bara ungdomarna och barnen kommer ju på rätt liksom bana redan på en gång, och det var bland det klokaste jag har hört på länge faktiskt, eller?
Men jag håller med, och på den första frågan var det alla fritidsgårdar, så har vi faktiskt en hel del fritidsgårdar kvar i Göteborg. men jag är den första att skriva under på att vi hade behövt fler öppna mötesplatser för barn och unga. Men det här sista du är inne på tror jag är nästan ännu viktigare. Alltså just att se till så att man har saker och ting att göra efter skolan som är betydelsefullt. Att man är med i en förening, att man får vara aktiv och göra saker. Och därför har vi drivit stenhårt från vårt parti, men också fått en stor bredd med i det här. Att vi måste se till att när skoldagen är slut, då har du möjlighet att välja. Ska jag gå på fotboll i eftermiddag? Ska jag gå och simma med simgruppen? Eller ska jag vara kvar på läxläsning? Men vi måste se till att skapa det forumet inom ramen för skolan. För den står ju och ekar tomt på kvällarna. Och det är ju trams att vi inte använder oss i större utsträckning utav det. Jag träffar ju barn det var inte alls så länge sedan jag var ute i ett område i Göteborg. Var det en skitduktig kille där som stod och spelade fotboll. Och man såg direkt där på benen att han spelar sambafotboll, han är grym. Så frågade jag, du spelar väl fotboll? Han sa nej, det här året eller den här terminen är det min brors tur. De turas alltså om för att det är så dyrt. Och då blir man ju liksom som vuxen galen och till och med skäms. Så att jag tror, precis som du säger, att avgiftsfri, viktig sysselsättning där man får träna sina sociala färdigheter, bygga laganda och få röra på sig är grymt viktigt.
Bra, just det. Man kommer in på ett helt annat spår på en gång, och det borde inte vara föra med någon kostnad. Jag tänkte på det här med, jag är ju hemlös för 51:e gången, och jag tänkte på det här du sa, skolorna står tomma hela natten. Hallå? Det var bara en idé jag fick där, men Det kanske inte är så lätt att genomföra, men det finns ju många andra byggnader i alla städer, i Stockholm, Malmö och Göteborg och även andra städer som förmodligen står tomma. Och jag vill puffa lite grann. Jag har ju den här podden och jag tänker öppna en fond som kommer heta Hemlös men inte hopplös, och jag ska öppna ett speciellt bankkonto och swishnummer. Jag ska inte ta en cent själv även om jag inte är så välbärgad, men jag vill uppmana er, när jag har fått ordning på det, jag kommer berätta i podden sen vilket nummer och allting, och gärna bidra med en slant till människor som har det jobbigt och tufft. Och sen har jag inte riktigt utkristalliserat riktigt hur det ska rent praktiskt och tekniskt hålla på att säga funka, men jag kanske får hjälp av sossarna med det, vem vet.
Ja, nej, men jag kan väl också bara uppmana alla som har möjlighet att vara med och bidra till en bättre värld för de som har det allra tuffast. Men jag som företrädare för ett välfärdsparti kan ju ändå inte tycka att det är på det här sättet vi ska bedriva arbete mot hemlöshet, utan det är ett jätteviktigt komplement och det är en medmänsklig fin handling. Men i grund och botten så är det ju inte värdigt en välfärdsstat, och vi pratade lite om det förut, men jag tänker så här, vi har en stor förståelse och vi har accepterat WHO:s liksom sjukdomsbegrepp vad gäller beroende, men ändå så är det så här att om en människa återfaller i ett missbruk så riskerar man att hamna på gatan.
Ja, det är
bajs. Ja, så kan du uttrycka det. Men faktum är att man tänker, jag tänker så här, att hade det varit en person som hade haft en tumör och hade haft cancer och vi hade misslyckats som samhälle med den behandlingen, så hade man ju inte vaknat på morgonen på sjukhuset efter operationen och sagt, nej men du, tyvärr, vi lyckades inte den här gången. Vi lyckades inte nå fram med den här behandlingen. Så att nu så är det ut på gatan, tyvärr. Det finns ingen möjlighet för dig att vara kvar här i den här behandlande insatsen. Och det är detsamma med de unga människorna som behöver vård och behandling för sitt missbruk. Och så svårt som det har blivit idag, svårare och svårare för varje år, så tänker jag att det är samma sak där. Ja, då ska man pröva de här unga människorna motivation och liksom se, är du motiverad nog att kanske få ditt liv räddat? Det handlar om vård och behandling. Det handlar inte om något annat än att det har man rätt till när man är sjuk. Och det här måste vi bli så mycket bättre på i Sverige.
Nej, men det är otroligt. Det är kloka och förnuftiga ord du säger, och intressant och jätteroligt att du är med i podden och berättar om det. Jag tänkte samtidigt höra, du har berättat lite grann om din bakgrund, och jag tänkte fråga om det är något mer du vill berätta, hur du har det idag och hur du har fått ordning på det som du hade bekymmer med.
Men jag fick som tur väl var behandling upprepade gånger. Apropå hopplös, så brukar jag ju säga att det finns inte några hopplösa fall. Det finns bara människor som behöver hopplöst mycket hjälp.
Det är en sjukdom som du säger.
Ja, och jag behövde hopplöst mycket hjälp och fick det i rätt tid. Men framförallt så hade jag då ett stort nätverk med människor som älskar mig, som stod och höll tillbaka när det höll på att barka åt fel håll igen. Och det där nätverket har jag märkt är så oerhört avgörande för unga människors möjlighet att överleva om man hamnar snett i livet. Och det är en orättvisa som jag personligen har väldigt svårt för. Och tycker det är viktigt att vi rättar till. Och det är ju inte bara, jag tänker också genom Säpo. jag tänker också att, alltså, apropå det här med, som du lyfte förut Thomas, med barn som rekryteras till kriminella gäng. Och här tycker jag vi har ett fasansfullt förhållningssätt. Och vi har en debatt som bara blir hårdare och hårdare mot de här barnen som rekryteras till gängen. Vi har en sexköpslagstiftning där vi dömer den som köper sex. Men när det kommer till de här barnen som vid 11-12 års ålder lockas av vuxna som faktiskt exploaterar och utnyttjar dem, så blir tongångarna hårdare och hårdare och hårdare mot de här barnen. Och nu är det förslag på riksdagens bord som faktiskt på riktigt utreds om att du ska kunna vräka hela familjen för att ett barn har kommit i kläm hos de kriminella gängen? Och vad är incitamenten att be om hjälp då? Hur ska föräldrarna våga gå till socialtjänsten och säga, hallå där, vi behöver hjälp. Vi behöver stöttning, vi är oroliga för vårt barn. Jag tror att det kommer skapa ännu större sprickor. Och att den här synen på barn har blivit så förändrat, det är någonting som bekymrar mig något enormt, måste jag säga.
Jo, jag har faktiskt en fråga här från en utav, jag håller på med en bok nu som jag har bytt namn till 100 möten heter den. Och jag har en fråga från en som är med i den boken. Den kommer gå att köpas via Faktum så småningom. Och där kommer pengarna gå till även till hemlösa. För jag vill inte ha dem, utan jag vill bara hjälpa till. En fråga som en utav de vännerna häromdagen undrade. För jag nämnde att jag skulle hit. Och det här är inte min fråga, men jag ställer den, för jag lovar det. Hon frågar, varför närmar ni nu er Moderaterna?
Ja, jag kände inte igen den beskrivningen faktiskt. Det skulle väl kunna vara frågan om migrationen som vi har en på nationell nivå en liksom större samsyn med Moderaterna. Men i frågan om hur vi ska fördela skattepengar och hur vi ska ta ut skatt på människor när man väljer att sänka skatten med 13 miljarder medan välfärdspersonalen här går på knäna och de sänker skatten med 13 miljarder för de absolut rikaste. Eller om man tror på ett samhälle där man sparkar och sparkar på de som har det tuffast, eller man tror på ett samhälle där vi faktiskt investerar i varandra. Där skulle jag säga att vi är en väsens skilda åt faktiskt. Och något som de brukar ju prata om, att vi är ett bidragsparti. Och tittar man rent på forskningen, så under de tiderna som vi hade högst och mest förmånliga försäkringar, alltså socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar, a-kassa och så vidare, så hade vi lägst arbetslöshet i Sverige. Om det var så att det var det som var incitamentet, så hade vi ju inte haft arbetslöshet under dem. Så att jag tror att istället för att man ska slå neråt, så tror jag på att man ska se till att investera i varandra och jobba för en solidarisk utjämning utav det vi tillsammans har. Och vi är ju gått från att vara världens mest jämlika land till att bara falla på skalan varje år. Och det är ju en skam för Sverige.
Jag kanske skulle starta de hemlösas parti. Fasiken, vilken grej. Eller de utsattas. Ja, varför inte? Jag har en fråga som jag har funderat på. Det här är min fråga. Att det här med elersättningar och eller de här kompensationerna nu när det har varit höga elavgifter och helpriser och folk har och så vidare och så vidare. Och vissa företag har fått hisklans stora summor. Men vi som är hemlösa, vi får liksom ingenting. Och även de som lever på socialbidrag, det är inga höjningar direkt vad jag vet där heller.
Nej, men det är ju alldeles uppenbart att här har man gått fram med att sänka skatten för 13 miljarder istället för att öppna plånboken för vanligt folk. Jag har ju ensamstående mammor just nu, eller pappor eller föräldrar, vårdnadshavare, som inte får ekonomin att gå ihop. Många, jag tror att om vi pratar hemlöshet, jag tror att det är ännu fler som kommer få lämna hus och hem när räntorna sticker som de gör, hyrorna sticker, matpriserna sticker. Och vi har ju sagt, höj barnbidragen för Guds skull. Och också då försörjningsstödet, och det har ju delvis blivit så också, att försörjningsstödet har blivit lite högre, men det var länge sedan man gjorde några justeringar utav det, så det behövdes verkligen. Men man ska inte heller glömma alla de arbetande fattiga som vi har börjat få i Sverige, som arbetar heltid men ändå inte kan försörja sig eller leva på sin lön för att allt annat är så satansstyrt. Och då är ju liksom, då är svaret från höger att men har vi bara sämre a-kassa och sämre socialförsäkringssystem, så kommer de vilja jobba ännu mer. Ja, men det är inte så det funkar. Det är ju att vi organiserar oss i en fackföreningsrörelse och är en motpart till den liksom kapitalistiska världsordningen som vi har nu. Och jag är helt övertygad om att om vi inte står nu tillsammans, hela arbetarrörelsen, då menar jag inte bara vi som parti, utan då menar jag hela alla LO-förbunden och ja, helheten, så kommer vi klara den här krisen mycket, mycket sämre. Vi hade ju velat se ett elstöd som var utformat helt annorlunda. Och vi hade ju velat se att man la, istället för att sänka skatten, att man la de här pengarna på att både höja pensionerna men att också satsa på barnfamiljerna som just nu har det fruktansvärt tufft.
Det är bra att du nämner just det här, att det här med hemlösheten. Det är många som, i och med att det blir höjda räntor, de får gå från hus och hem och de får inte ut det de har betalt och de sitter med skulder. Och, alltså det är en ny hemlöshet som kommer. Och så nämner du det här med bidrag. Och så. Jag jobbar ju, men jag jobbar i Fantam ideellt förutom att jag säljer Faktum. Där får jag lite kronor. Så apropå det. Alla sponsorer är välkomna. Jag tar gärna emot lite reklamkontrakt eller någonting så här, så jag kan tjäna någon krona på podden. Så ni som lyssnar, hör av er 0709 655 115, eller mejla på thomasjakobsson1@hotmail.com och ingen punkt däremellan eller någonting. På något sätt så...
Jakobsson med C eller K?
Nej, med K. Ja, just det. Thomas med TH. Tack.
Några avslutande ord då. Så tänker jag att vi behöver bli fler i den här liksom, kampen om ett mer rättvist samhälle. Och vi behöver faktiskt alla till mans tänka på vad kan jag göra? För att alla kan göra något. Och jag har ju förmånen att få lov att tänka att allt börjar i skolan. Och där kommer jag fortsätta kämpa för att skydda barn från kriminalitet, försöka vaccinera dem från skolmisslyckanden och så där. Och då gäller det att ha bra förutsättningar, och då behöver vi ha många som trycker på Sveriges regering att nu måste ni se oss i kommunerna, ni måste se barnen och framtiden, och vi måste också göra upp med den här orättfärdiga hemlösheten, och det kan vi bara göra om det finns tillräckligt med skatteintäkter och tillräckligt stor förståelse för att nu jäklar gör vi upp med det här, för det är inte värdigt en välfärdsstat. Och så tänker jag att det får bli mina avslutande ord, Thomas. Tack!
Jo, en sak till jag måste ta upp faktiskt, det är också en fråga. Jag är absolut ingen rasist. Alltså, igår kom en kille fram till mig, en invandrarpojk, han var inte mer än kanske 17-18 år. Jag stod på Centralen och sålde mina tidningar Faktum. Och han kommer fram och ger mig en sån här chokladproteinbar. Vad det heter, sån här kakan och slag. Jag tycker det är så jävla vackert och fint. Och jag blir jätteberörd av det. Och jag har ingenting emot invandrare eller så. Men vi måste ju ta hand fan om våra svenskar också.
Men det finns ju ingen motsättning i det, tänker jag. Utan självklart... Självklart så ska vi se till att vi har en trygg välfärd som omfattar alla. Men det finns ingen motsättning i det, utan vi har ett parti i Sverige som tycker det är oerhört viktigt att ställa grupp mot grupp. Vi har en välfärd och vi är en av världens rikaste länder. Vi kan göra både och, Thomas, det lovar jag.
Så är det absolut. Jag tänkte så här. Ska vi byta en fräckis eller en historia? Har du någon bra göteborgsvits?
Nej.
Har du inte?
Jo, jag har en.
Ja, kör.
Jag tror jag säger den fel nu. Du vet att världen kom ju till genom The Big Bang. Hur kom Göteborg till? Ja, det var ju lilla bommen.
Ja, då kvitterar jag med den här då. Är du med? Vad kallar man en trasig iPhone?
En biphone.
Nej, en trasig iPhone.
En biphone.
Nej, inte biphone. Apple pie. Nu får du en kram. Tusen hjärtliga tackar för en underbar intervju.
Och tack för ditt engagemang.
Kul att höra. Nej, jag har faktiskt några andra saker. Det här. Upp till kamp. Vi måste ha lite glädje och sång i podden också. Tack ska du ha.
Hörde man alla?
Hej här, det är Thomas.
Hej.
Thomas med podden som heter Hemlös men inte hopplös. Och jag är glad att få ha kontakt med dig, Felicia. Min gode vän Hasse. Hasses dotter. Men Hasse, din pappa. Jag älskade honom. Faktiskt. Jag hade förmånen att känna honom i 1,5 år.
Det var ändå så pass.
Ja, det var så pass. Berätta gärna din bild av Hasse.
Min bild av pappa? Ja. Oj.
Ja, han är inget helgon.
Nej, det är han absolut inte.
Nej, och
han
behöver,
var inte heller
behöver...
så han var inte heller så mörk som vi han för han bara trodde att han var.
Nej.
Så han var ju, min mamma har alltid målat ut på någon som en fin människa. Fast med trubbel i bagaget liksom. Nej, jag vet inte. Han var opålitlig. Men också instinkt när han kände för det. En jävla clown när han kände för det.
Absolut.
Han var liksom lika mycket av alla sorter, förstår du vad jag menar? Han var lika glad som han var arg. Han var lika jobbig som han var inte jobbig. Nej, jag vet inte, han är svår för mig att förklara.
Ja.
Han är väldigt mycket ett. Han är ett känsligt ämne samtidigt som att han inte är det.
Nej, jag fattar. Men vad har du i... Ja, vem är du? Berätta
vem
om
jag
dig.
Är.
Ja, berätta om dig.
Jag är en 28, tyvärr jag snart 29-årig tjej som bor i Örkelljunga.
Ja, Örkelljunga. Goa Örkelljunga.
Jag blev fosterhemsplacerad här när jag var... Vi fyllde 18, min son skulle fylla 1.
Ja. På grund av att?
Jag och mamma, vi gick inte ihop. Nej. Jag behövde stöd i uppfostran och det kunde inte hon ge.
Nej.
Och jag var väldigt arg som tonåring.
Ja, det kan jag inte tro nu.
Jag är väl aldrig arg.
Du är alltid glad och god. Men berätta om något minnen som du har från Hasse då.
Han skulle aldrig lyssna på mamma. Han skulle alltid veta bäst själv. Och så var vi bodde i Tollered.
Ja.
Och så var det en massa bärbiskar i närheten och det tyckte pappa var fantastiskt kul. Så pappa han kunde laga det mesta av vad som helst egentligen. Han var riktigt duktig på att laga mat. Och,
han var kock.
Ja,
han sagt till mig i alla fall.
Han var duktig. Men så, jag vet inte om han skulle baka. Jag kommer inte ihåg vad det var för bär. Men jag vet att jag hade en hund som hette Zäta. Och pappa tog med sig henne och knöt fast henne i lyktstolpe. Och mamma hade sagt till honom flera gånger att du får inte lov att göra det. För hon tuggar sig loss. Och pappa sa ju nej, det gör hon inte. Och han kände på kopplet och tyckte att nej, hon har fel. Och så gick vi och kollade lite på bär. Och sen när vi vände oss om så var kopplet kvar. Men hunden var inte. Jag minns inte hur vi fick in henne sen, jag vet ju att vi fick tag på henne, jag minns inte hur, men jag vet att pappa var lite snopen. Fan, det är ungjäveln.
Ja, men berätta om dig också.
Om mig?
Ja,
jag
men du?
Älskar min pappa.
Ja.
Jag är en halv bitter och en halv lycklig tös.
Ja, men det är ju så. Livet är ju så.
Pappa var en fin människa, men jag, eftersom att jag var hans dotter så fick jag inte den sidan och nu är han död så jag kan liksom inte rätta till eller...
Nej, men det är ju som det är.
Ja. Och det gör mig lite bitter. Då säger man, det irriterar mig att jag inte kunde rätta ut de sista bitarna innan han lämnar jordelivet.
Nej, men så är det ju. Det är ju. Livet är som det är. Det går inte att göra något åt. Det är bara att...
acceptera det.
Ja, men han vet alltså, att du älskar honom. Han vet att du gillar och även om du har dina aspekter på hur han levde sitt liv så vet han att du älskar honom. Fortsätt du.
Jo, men det vet han. Jag vet ju att han ringde mig ibland. Vi hade perioder när vi hade väldigt, ingen kontakt alls. Så fick jag skicka brev och berätta för honom att jag inte var förbannad på honom och då vågade han ringa. Fick jag lämna mitt nummer i brevet och kunde han ringa ut. För att min pappa, det gick inte att hitta ett nummer till honom hur den försökte. Hade jag åkt till Göteborg så hade folk pekat ut var han är. Det hade inte varit några svårigheter. Men ett nummer till honom, det var helt omöjligt. Men var jag arg på han så ringde han inte. För att min pappa klarade inte av konfrontationer med familjemedlemmar. Speciellt inte med mig.
Nej.
För med Niklas tog han dem hejdå. De skulle skångas. Pappa hade ju aldrig fel. Men det hade han inte. Och Niklas, han var inte den som han är uppfostrad. Det lilla min pappa kunde uppfostra honom var ju att du är en stor pojke, du ska ta vara på dig själv. Medan jag var hans lilla docka.
Ja, det är klart.
Ja,
och Hasse, det är alltså Florry ja. Som är, ja, jag säger bara av hjärtat, han är det är fel att säga legend, men han har sin plats i Göteborg.
Han bara. Har ju det, och det har han ju alltid haft.
Ja.
Även fast han inte ens var därifrån från början, men han
nej,
var
precis.
Ju en göteborgare.
Ja.
Det var han. Jag var hans lilla docka. Han kunde inte prata med mig när jag var arg. Men han kunde ändå någonstans när vi hade kontakt och han gjorde bort sig. Då kunde han ändå ringa mig för att han någonstans behövde att jag skällde på honom. För att han skulle förstå att det så,
ja.
Så gör man inte. Jag vet någon gång där han bodde i Gamlestan.
Ja, jag vet.
Det var något gemensamt ställe där. Men jag vet inte, de lagade väl mat eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Men så när pappa var kock så tyckte han att det var lite kul av och till. Och så skulle han göra, vad var det, typ ärtsoppa och pannkakor. Mm. Och så hade han gjort skitmycket och så kommer det någon och var sur för att jag vet inte, han fick väl inte tillräckligt många pannkakor. Pappa blev så jävla förbannad så han tog hela den här stora grytan till typ, jag vet inte hur många tals det var till, med ärtsoppa och dunkade den över huvudet på honom. Men alltså, så kan du inte göra.
Nej, men han kunde. Han kunde.
Han var så jävla arg. Men så kan ju dåligt samvete. Men han kunde inte visa det till allmänheten. Så då ringde han mig.
Ja.
Och det är samma så... när han smällde en dator i någon fulg.
Ja, precis. Ja, det var det jag tänkte komma till.
Så ringde han mig också. Och sa, men för helvete. Alltså, ja, men... Var det någon viktig jävla snubbe eller? Han bara, ja det var ju visst det. Jag pratade därifrån. Ja,
det är så gott att höra. De här det är inga skrönor. Det har hänt på riktigt.
Det har hänt.
Men ändå är liksom, det är glädje. Det är, alltså, han är alltså, på faktum, de pratar så himla mycket gott om Hasse.
Ja, alltså,
det ska du veta,
Felicia. Faktum på den här podden.
Jajamän, jag intervjuar...
Då kan jag passa på att berätta då att de... ja. Han snodde en trav i gamla faktum till mig. Sommaren, vad fan var det? Ja, sommaren 18 kanske.
Ja.
Mm.
Det är preskriberat. Nästan.
Det var inte jag, okej? Okay? Det var han. Men jag har kvar dem. Jag tror till och med att det står typ, jag vet inte, exemplar på någonting.
Ja.
Att man bara ska sitta där och läsa något sånt. Jag vet inte. Han tyckte att jag skulle göra det. Men jag sa att jag vill inte det. För att jag gör inte sånt längre. Och då tyckte han att jag var lite löjlig. Så han tog en trave och gick han ut därifrån. Och sa vi ses där ute. Så gick han. Och sen så tvingade han mig att gå runt och bära på de här jävla tidningarna. Medan han skulle gå in och skälla i olika kiosker. Så att de inte kunde sälja ciggen billigare.
Nej, men det är Hasset nödskal.
Ja, då var han arg. Det var så att jag gick in där och gå ut härifrån. Så fick jag ju en väninna då gick det. Så fick jag med mig. Det finns två där ute.